en podcast från Aftonbladet.
Lena och My, så fint att se er.
Hej.
Hej.
Magdalena Andersson har meddelat att vi ska höja anslaget till försvaret. Var det någonting som var väntat? Vad betyder det? What does it mean? Hjälp.
Jag tyckte det var ett oerhört allvarsamt och på det sättet väldigt olustigt besked från Magdalena Andersson. Därför att vad de ser framför sig från regeringens sida, det är ju att det här blir en lång och utdragen konflikt av en sån karaktär att det svenska försvaret måste stärkas rejält.
Mm. Känner du likadant med? Är du orolig?
Nej, men det är ju framförallt det här med att man sa att unga måste i annan utsträckning nu förvänta sig för att göra värnplikten. Det betyder ju också väldigt mycket för försvaret och för liksom beredskapen i samhället. Hur samhället ser på möjligheter till krig och samhället behöver förbereda sig. Så att en ung generation som växer upp nu måste se det som en möjlighet att kanske hamna i liksom en krigssituation.
Mm. Alltså, det är ju så oerhört speciella tider vi lever i nu. Det här kriget går in på sin tredje vecka. Hur känner ni? Alltså, hur går det med det här domedagsskrollandet på nätterna?
Ja, men det fortsätter. Misären är ju bara värre och värre. Det blir ju bara hemskare och hemskare hela tiden.
Har ni börjat stänga av?
Ja, jag domedagsskrollar inte på nätterna.
Nej.
Skulle aldrig falla mig in. Jag tittar inte heller på tv. Jag tycker inte om bilderna.
Nej, okej. Okay.
Jag håller
helt
smart med dig, Lena, faktiskt. Jag har också svårt för nyheterna på tv.
Ja.
Jag tror inte någon av oss är ensam om att känna den här liksom, oron och kanske hopplösheten. Men också total förvirring. Känner jag i alla fall. Liksom, vilka är vi? Vad är Sveriges plats i världen? Och just nu också, vilka är våra vänner? Och det här ska ni få svara på idag. En nätt liten uppgift för er. Om vi börjar med att titta på NATO. Det är ju 30 länder som är medlemmar. 30 länder som har kommit förbi det röda bandet in i VIP-rummet på nattklubben. Just nu står Sverige utanför det här bandet vid dörrvakten och tittar in i rummet där de andra länderna står och kuckar lurar med varandra. Dörrvakten tittar på oss och säger, det är bara medlemmar som får komma in här. Vad känner vi? Vill vi in i det där rummet? Vill vi in i NATO-rummet?
Inte just nu. Men på sikt kan det se annorlunda ut. Den här höjningen av försvarsanslagen ska göras till 2% av BNP, vilket är det som NATO tycker att deras medlemmar ska ligga på.
Kan det vara ett tecken på att vi håller på att flörta med NATO då?
Ja, det är i alla fall en NATO-anpassning kan man ju säga. Det underlättar ju om vi ändå skulle vilja gå med som medlemmar.
Vi är ju väldigt nära NATO som det är redan, så flörten är nog inledd. Frågan är ju om man ska gå liksom lite mer längre in i relationen.
Ja, just det. En liten tå är doppad innanför det där bandet. Men jag är nyfiken på om vi skulle gå med i NATO. Kan man gå ur NATO? Alltså, är det ett oåterkalleligt beslut?
Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte vad NATO-stadgan säger på den punkten, men det brukar, alltså, föreningar brukar inte vilja ha medlemmar som inte vill vara med.
Så vad är då för- och nackdelarna för oss om vi går med i NATO eller skiter i det?
Alltså, fördelen är att man får hjälp om man blir angripen, och nackdelen är att man förbinder sig att vara med i krig om NATO dras in i ett krig. För att man måste då skydda andra NATO-länder om de angrips.
Mm.
Så det är ju ett ganska stort åtagande. Alltså, NATO har ju också, även när inte andra länder har angripits, NATO har ju också gått in och varit krigsförande på Balkan till exempel. Alltså, hjälpt till i en konflikt eller vad man kan kalla det. Det finns nog människor som kan kalla det lite olika saker, vad som händer där.
Men det innebär att vi kan behöva skicka folk dit.
Ja.
Våra egna människor kan behöva åka dit och kriga och kanske dö.
Absolut, det finns ju inte heller längre samma valfrihet att delta i NATO-operationer när man är medlem som när man inte är medlem.
Mm.
Det där är paragraf 5 i NATO-stadgan. Det brukar liksom flyga genom luften ibland, den där paragrafen. Men det är det handlar om, att man är ömsesidigt ställer upp för varandra.
Mm.
Men sen är det en annan sak. Sverige har ju fram till nu i alla fall tyckt att vår säkerhet har gagnats av att vi inte är med i någon militärallians. Och då måste ju då nästa steg betyder att vi gagnas inte av att gå med i en militärallians. utan att det innebär en risk.
Jaha, du menar att, liksom att vi har stått utanför är att ingen har riktigt tänkt på oss. Vi liksom håller till där uppe i... längst upp där på kartan, titta inte på oss, men om är det så att vi kanske känner att folk börjar titta på oss, att vi kanske är lite av en riskzon? Är det så du menar?
Ja, men om man hoppar tillbaka till andra världskriget så var det ju så att vi höll oss, Sverige höll sig ju neutralt, medan de som hade valt sida i kriget, det vill säga för Danmark och Norge, de blev invaderade av Nazi-Tyskland. Och jag tror att det är ett arv från denna tid.
Jag förstår. Vi får inte komma in på det här NATO-rummet på klubben. Däremot så har vi ju medlemskort till ett annat rum, EU-rummet. Hur mycket betyder det medlemskapet nu? Alltså, har vi några fördelar av att vara med i EU när det är krig i Europa?
Det finns ju en klausul i Lissabonfördraget som säger att man ska också bistå länder som attackeras militärt. Men alltså jag menar, Magdalena Andersson skickade ju ett brev till Charles Michel för att påminna honom om den här klausulen, och det låter ju inte som någon som är, känner sig så trygg. Alltså om jag och min man har kommit överens om att han ska hämta vårt barn, så ringer inte jag till honom och påminner honom om det om jag känner mig trygg med att han kommer att göra det.
Nej.
Man påminner ju när man känner så här. Kommer den här personen ha koll?
Kommer du ihåg att du skulle? Minst att det var din tur?
Kommer ha koll på det här? Har de läst hela? Tycker de att det här känns relevant?
Ja, just det. Så lite oro ändå.
Jag tyckte
det var ganska väldigt oroande att Magdalena Andersson och Sanna Marin skrev det där brevet till Europeiska rådets ordförande.
Ett litet förgät mig ej.
Ja, sen så påpekar de ju en sak i själva brevet, och det var att de ville ha in det här i slutsatserna, att remember att paragraf 4 någonting i Treaty of the European Union innehåller de här utfästelserna.
Okej, men även om vi inte är medlemmar i det här NATO-rummet så har vi ju verkligen inte legat på latsidan socialt. Det rings ju och hörs väldigt mycket med våra kompisar som är innanför det här bandet. Just nu är ju typ varannan bild på Magdalena Anderssons Instagram på henne med en telefon fastklistrad vid örat. Och jag vill gärna prata lite om vilka som är våra riktiga vänner inne i det där rummet. Och vilka som är lite mer ytliga bekanta i baren, om man säger så. Joe Biden har ju ringt oss där inifrån. Vad var det han sa?
Nej, han sa ju att, samtalet handlade ju om att Sverige, Finland, och Finland är ju verkligen vår vän, men de är ju inte heller medlemmar i den här klubben. Att vi ska fördjupa, dessa tre länder ska fördjupa sitt försvarssamarbete. Men hur är det än så länge oklart?
Trilateralt.
Men what does it mean? Alltså, är USA med oss om det krisar?
Ja, alltså, det jag måste säga att jag tycker det var väldigt så att säga, fluffigt, det där. Så att jag vet inte vad det betyder. Jag tror att vi remains to be seen.
Okej, de får bevisa sig helt enkelt om det händer någonting, men vi kan inte riktigt lita på dem.
Alltså, säkerhet kan ju betyda väldigt många olika saker. Det kan ju betyda att man till exempel, som Sverige säger, vi bistår ett land i krig, vi skickar sjukvårdsmateriel till exempel. Alltså, säkerhet kan ju vara så otroligt brett. Så det är ju det enda specifika de har sagt.
Om de sa samtalen. Försvarssamarbete faktiskt. Ja.
Det låter fluff.
Det låter som att man kan anpassa det efter situation när det väl kommer till kritan.
Okej. Vi kan skymta en annan kompis inne i NATO-klubben också. Olaf Scholz, Tysklands förbundskansler. Han står ju där inne och smuttar på en piña colada, ser vi. Han är ju också socialdemokrat och var med under S-kongressen där Magdalena Andersson valdes till partiledare. Och han beskrev henne som rätt fram och uppriktig. Och de verkar ju faktiskt känna varandra. Vad betyder en sån vänskap i ett skarpt läge?
I ett skarpt läge tror jag inte betyder någonting, för då kommer varje land se till sitt eget bästa.
Inte ens liksom old friends, inte ens liksom EU, ingenting.
Jo, men inom ramen för EU finns det ju en vänskap där. Men det är ju väldigt intressant med Tyskland, tycker jag, i det här med att man har ju bestämt sig för att stärka sitt försvar och skicka vapen till Ukraina, för att Tyskland har ju varit, hur ska man beskriva det, lite försiktiga med det här med liksom militär upprustning. Det har varit väldigt tabubelagt ämne, för att sist Tyskland hade en stark militär så gick det liksom dåligt för Europa.
Ja.
Så det har ju varit ganska lång tid där man liksom inte, man har tyckt att det var svårt att prata om det. Och de som är Tysklandskännare säger ju nu att det är otroligt på liksom bara några dagar hur en hel liksom doktrin bara kan brytas sönder och bara försvinna och bli någonting helt annat. Så att det är ju, ja men... I Tyskland är historien alltid väldigt nära det här liksom ett världskrig. Så jag tycker att även om de kanske inte skulle kasta sig på att hjälpa oss alltså utanför den EU-samarbetet, så är det väl väldigt intressant vad som händer i Tyskland när vi står inför liksom ett krig i Europa.
Vi har ytterligare en kompis inne i NATO-rummet som vi träffade lite tidigare i kön in på toaletten. Och ni vet hur det blir tjejor emellan i toakön på krogen. Man är lite full och glad och så börjar man överösa varandra med massa komplimanger. Åh, du är så snygg, du är så smart. Och det är väldigt mysigt och så. Och nu då så hade vi ju träffat Storbritanniens försvarsminister Ben Wallace som stod där och sa till oss att Sverige är del av samma familj. Vi ska stå vid Sveriges sida och göra allt vi kan för att hjälpa till, både militärt och på andra sätt. Och jag undrar, är det bara fyllesnack eller betyder det någonting på riktigt?
Jag utgår ifrån att det betyder någonting på riktigt. Varför skulle han annars säga det?
Ja, jag vet inte. Det känns som att det är många som säger saker som inte riktigt betyder något. Alltså, menar de att de skulle komma med tanks och flyga över och skjuta fienden om någonting händer oss? Skulle England göra det för oss?
Ja, det är ju vad han säger. Men han kan ju vara utbytt imorgon.
Alltså Storbritannien och Sverige har ju ett väldigt nära band.
Ja.
Alltså förutom att vi har ju varit de två länderna i EU som har liksom varit närmast varandra, som har stått utanför euron, vilket har gjort att det har varit väldigt, vi har varit väldigt tajta, så är det ju också en av Sveriges största handelspartners. Och jag undrar om det inte är så här att London är Sveriges typ fjärde största stad eller någonting. Alltså det är ändå så här, det bor väldigt många svenskar i Storbritannien. Det finns jättemycket handel. Och ja okej, nu ska jag erkänna någonting med mig själv, vad som kan hända när jag hamnar i träsk.
Välkommen till Biktfåset, Myrhove där. Öppna upp.
Jag har försökt dölja för er av min tönthet. Nej, men alltså, när vi pratade om vad vi skulle ha för ämne och jag började så här googla bilaterala relationer.
Och klart du gjorde, absolut.
Och hamnade djupt ner i träsket. Då hittade jag att Sverige och Storbritannien, de har haft deras första handelsavtal ingicks på 1600-talet.
Mm-hmm.
Du hör här hur långt på väg åt. Ja, i alla fall.
Det googlades, det scrollades, jag hörde.
1600-talet är ju mitt bästa tal. Jag älskar 1600-talet. Så att jag hamnade så himla djupt i det här träsket nu här. Men det säger ju ändå någonting om liksom relationen med Storbritannien. Att det är inte helt lösryckt heller att de säger så här: vi är era vänner, vi står vid er sida om någonting skulle hända. För det finns väldigt tajta relationer och de går alltså hundratals år tillbaka i tiden.
Och de har inte påverkats av Brexit?
Alltså, men man kan ju dra det ännu längre tillbaka i historien till vikingatiden. Ja. Då vikingarna invaderade delar av Storbritannien. Men sen dess så finns det ju många svenska ord i det brittiska språket.
Ja!
Titta!
Window,
jag är inte ensam
till
här.
Exempel. Mm-hmm. det är ju faktiskt ett av mina favoritämnen också, att prata om alla svenska ord i engelska språket. Men okej, så av dem jag räknat upp hittills så låter det som att England är vår sannaste vän, eller kanske den som vi kan förvänta oss mest av egentligen.
Ja, men Tyskland är också en väldigt nära vän. Det finns ju otroligt tajta band med Tyskland. Om man pratar om handel så är vi ju liksom ända tillbaka till Hansan på typ 1400-talet. Alltså det finns ju jättestarka band. Sverige har en jättestor befolkning, tyskättad befolkning.
Mm.
Jag
själv, du.
Till exempel. Mm. Ja, men inte, jag menar inte jag. Jag menar inte liksom efterkrigsflyktingar, utan jag menar sådana som kom liksom under, som handelstyska som kom hit under, det finns ju tyska kyrkan i Gamla stan och sådär. Så att, jag menar, det finns ju jättetajta band, men jag tänker att om man ska jobba på någon relation i EU för Sveriges del så är det väl kanske Frankrike. Mm-hmm. Som kan vara en liten kärvare partner men som har väldigt mycket makt i EU. Mm. Så att jag tänker, nu är ju Magdalena Andersson i Versailles och träffa liksom EU-ledarna idag och imorgon, tror jag. Eller är det bara idag? Mm, 2 dagar. Att liksom, det är ju ett informellt möte, men att det liksom, man behöver jobba lite nu här med de här relationerna och få med sig lite fler personer än bara våra liksom närmsta vänner.
Hur ska vi smörja Frankrike då? Vad har vi att erbjuda dem?
Nej, men alltså, när det gäller EU så handlar det om att skapa allianser.
Ja.
Då tror jag att det, nu var ju då Sverige och Storbritannien väldigt intimt förknippade och gjorde ofta gemensam sak innan då Storbritannien lämnade EU.
Mm.
Men nu så tror jag att det mer handlar om att skapa allianser i fråga efter fråga, så att det kommer att vara olika allianser som Sverige ingår i.
Men om vi går tillbaka till klubben. Vi är ju inte ensamma utanför det här röda VIP-bandet till NATO-rummet. Utan vi är, precis som du sa, Lena, vi står ju här utanför tillsammans med vår gamla polare Finland. De har inte heller medlemskort till NATO. Hur ser vår relationsstatus ut emellan? Är banden starkare än någonsin nu mellan Sverige och Finland? Och hur märks det?
Ja, för det första så berättade Magdalena Andersson igår, tror jag det var, att hon pratade dagligen med antingen president Niinistö eller med statsminister Sanna Marin.
Mm.
Så att bara en sån sak är ju helt otrolig.
Och så har det inte sett ut tidigare?
Nej, och Sverige och Finland har ju alltid, alltså för det första var vi ett land fram till inte för jättelänge sedan.
Mm.
Och för det andra så har ju banden alltid varit starka. Och som också Magdalena Andersson sa, förra gången vi skickade krigsmaterial någonstans så var det 1939 till Finland efter de hade angripits av Sovjetunionen.
Just det.
Mm. Det var 83 år sedan.
Och är det bra att vi är två stycken tillsammans utanför NATO på något sätt? Att vi kan hålla ihop?
Det kan ju också bli komplicerat.
Okay.
För jag tänker att en del i det här med att de behöver ha kontakt liksom varje dag, det är ju att om man nu tar några steg och närmar sig NATO så behöver man i stort sett göra det tillsammans.
Mm.
Och det är ju svårt, för det är ju två länder och två opinioner och liksom, de kanske har tur att de är från samma typ av partier ändå. Men alltså, det är ju ändå så här, om man ska röra sig åt något håll så måste man verkligen koordinera sig. Och jag tycker att den här maktbalansen mellan Sverige och Finland ändå har förskjutits lite. Om man ser liksom på en relation där en är mer kär än den andra, så är det ju, har jag alltid uppfattat det som att kanske är Sverige som är den lite mer älskade parten. Mm. Men att nu så är det väldigt avvaktande i Sverige på vad Finland ska göra. De har liksom tagit ledartröjan lite mer i den här frågan. Och jag tror att det handlar om att man liksom är lite närmare NATO med den här optionen. Och att man liksom snabbare också visade opinionen att man liksom gick åt det hållet. Och det gör ju att man, ja, men att man behöver ha väldigt nära kontakt. Så att inte någon tar liksom ett stort steg utan den andra. Jag tror också att det liksom är en del i att det blir väldigt svårt att prata om det här med till exempel en folkomröstning om NATO, eftersom att man är så himla beroende av varandra. Så skulle något folk liksom rösta tvärtom, så skulle det bli väldigt svårt eftersom man har bestämt sig för att göra det här tillsammans.
Just det, men så den här liksom att maktbalansen mellan Sverige och Finland har förändrats och att Finland ställer sig lite närmare NATO än vad Sverige gör, kommer det påverka oss att också behöva liksom gå dit för att behålla Finland i relationen?
Alltså, jag skulle inte alls vilja säga att Finland står närmare NATO än vad Sverige gör.
Inte?
Nej.
Alltså, för det är ju intrycket jag får när jag läser tidningarna och när jag hör folk prata.
Vad Finland har gjort i samband med att de blev EU-medlemmar var att uttala den här så kallade NATO-optionen. Men det är ju ingenting som finns i något dokument. Och det är ju dessutom en fullständig självklarhet. Det är klart att Finland går med i vilken organisation de vill under förutsättning att den organisationen tar emot dem.
Mm.
Precis som Sverige naturligtvis gör samma sak.
Så vi är inte så beroende av varandra ändå? Liksom.
Jo, men vi kommer inte att gå med i NATO. Om det blir aktuellt någon gång så kommer vi inte att göra det utan varandra. Och det beror ju på att flanken mot Ryssland helt enkelt.
Ja, just det.
Det såklart. Finns ju en väldigt stor skillnad där i att Finland har en hel gräns mot Ryssland.
Absolut.
Som vi inte har.
Det tillför något, det måste man ju säga.
Och de har ju också upplevt det här med att vara styrda av Ryssland. Mm. Så att det finns ju en helt annan relation.
Visst.
Än vad vi har.
Mm. Summa summarum, hur ensamma skulle ni säga att vi är i världen nu när vi gått igenom våra vänner eller på den här krogen? Hur alena är Sverige?
Jag tycker inte att vi är så ensamma.
Nej. Det kommer att bli bra, är det ni säger?
Det har jag inte sagt.
Vad säger du då?
Jag säger som Ann Linde, det kan fortfarande gå till helvete.
men det man kan säga är ju att det nordiska samarbetet som ju har uppfattat som väldigt viktigt och väldigt nära, det är ju inte någon vidare kondition just nu.
Berätta.
Ja, dels har ju pandemin gjort relationerna mer ansträngda, därför att vi tyckte att Norge och Danmark betedde sig konstigt mot oss och stängde gränser och tog inte emot svenskar, för kunde inte komma till jobbet i Norge eller och sådär. Men sen, det började ju gärna under flyktingkrisen då, när gränskontrollerna återupprättades.
2015?
Mm. Men jag har faktiskt tänkt på att det har ju varit, med tanke på hur frånvarande Danmark har varit ändå i den svenska debatten. Det har ändå varit det är intressant ändå att det liksom verkligen är så där. De brukar ändå alltid dyka upp, men det har varit mycket tyst om Danmark. Liksom danska politiker har inte pratat med svenska politiker. Det har inte varit några fototillfällen, inte norska heller. Det har verkligen varit så här.
Så vad innebär det? Att liksom, om någonting händer, om liksom oroligheterna flyttar sig hitåt, så kommer Norge och Danmark hänga med sina kompisar inne på NATO-rummet och skita i oss, eller?
Gahr Støre, alltså den norska statsministern, skulle ju komma hit, men det blev inställt för att Magdalena Andersson hade covid-19. Men sen blev det ett digitalt möte, så att det därför blev det väl inget fototillfälle med honom. Annars så är väl det så att Norge är vi lite närmare än Danmark för närvarande.
Men är ni oroliga för relationen mellan Sverige och Danmark?
Ja, men just nu så är ju alla statsministrarna socialdemokrater, så de tillhör ju liksom en gemensam krets liksom utöver det här. Så att på det sättet så tror jag att det här ledarskapet är ju ändå nära varandra. Men att, nej, jag är inte orolig för länderna.
De behöver kanske bara en liten paus.
Vi har alltid älskat varandra ju.
Ja, egentligen gör vi ju
men
det.
Men Finland är ju ganska omotståndligt, så man kan ju ändå förstå det. Det är vackert, det finns vackra hus.
Det finns Minto.
Fina sjöar.
Ja. Så behöver vi egentligen någon annan än oss själva? Alltså så här, om vi inte hade några andra länder, hur bra skulle vi klara oss?
Inte alls.
Vad har vi att gå på? Vad kan vi leva på?
Ja, men efter det här med en veckas försvarets kaoset, som då, det här med att vi bara kunde försvara sig en vecka, så har man ju nu ett försvar som ska kunna försvara oss, hålla beredskap i 3 månader. Så att det är ju klarar man ju inte själv. Man klarar ju inte att försvara sig själv.
Och vad har vi efter det? Vad kan vi leva på? Alltså, om ingen exporterar någonting till oss.
Nu vill du komma in på, vad ska vi äta?
Vad ska vi äta?
Morotskaka.
Morotskaka, varför det?
Ja, men det är ju spannmål, socker och morötter som är det enda som vi är självförsörjande på.
Men alltså, Sverige är ju ett av världens mest exportberoende länder. Så att vi skulle inte klara oss alls själva.
Nej.
Så enkelt är det.
Och då kommer ju frågan, hur bra vänner är vi då? Till de andra?
Ja, jag tror att vi är ganska svekfulla faktiskt.
Hur då?
Nej, men jag tror att vi drar oss ur där i sista sekund och säger, nej, men får se här, det kanske är farligt.
Falska kompisar.
Historiskt har vi visat oss vara ganska svekfulla i krigstider. Det är en helt egen podd. Man får gå in på någon historiepodd.
Ja, nej, det är dags att kolla oss själva i spegeln. Jag hör att ni säger att vi inte är särskilt schyssta kompisar själva. Samtidigt är det så, just nu är inte vi i en situation där vi befinner oss i krig. Men det pågår ett verkligt krig. Och jag känner att jag ser att människor börjar bli allt mer desperata. Man vill på något sätt hjälpa mer. Hur kan Sverige vara bättre vänner till Ukraina?
Ja, vi kan ju börja med att inte vara så njugga och säga att vi vill helst inte ha några flyktingar.
Ja.
Utan ta emot de människor som flyr hit och låter dem bo här så länge de behöver det.
Ja, säger inte partierna det nu då? Att, var det inte lite mer öppna armar nu?
Ja, men det här alltså det gäller ju högst 3 år.
Ja.
Vet man ju inte om den här konflikten kommer att pågå längre.
Du menar att det ska vara obegränsad tid?
Det vet jag inte om jag menar, men så länge man behöver skydd så tycker jag man ska få det.
Och vad kan vi göra någonting annat politiskt? Vad kan Sverige göra för att hjälpa på plats? Alltså, nu kommer det liksom rapporter om att sjukhus bombas och förlossningsavdelningar och BB. Alltså,
det är ju så hemskt, man vet ju liksom inte. Alltså just nu så är det ju, den här akuta fasen är väl också att liksom människor behöver hjälp.
Ja.
Och det finns ju många organisationer på plats som hjälper till. Så man kan ju skänka pengar, man kan ju hjälpa människor som kommer hit. Om man tänker liksom på ett mer regeringsplan eller liksom på...
Ja, men för det gör jag nog. För jag tänker att så här, ska det ligga på den enskilda människan att ha råd att skänka pengar liksom?
Sverige skänker ju jättemycket till Ukraina. Det, inför det här krigsutbrottet så var summan 250 miljoner per år. Så det är inte så att vi på det sättet har varit njugga. Men frågan är väl lite vad är meningsfullt i det här läget? De vill ju ha krigsmateriel. Vi vill väl kanske för närvarande behålla det krigsmateriel vi har. Och inte dela med oss så himla mycket av det. Jag vet inte, men jag skulle tro det. Så att, men däremot sjukvårdsutrustning, alltså den typen av, det brukar nämnas minröjning, alltså den typen av bistånd kan man också ge.
Och om vi hoppas att det här ändå är en övergående fas inom liksom en rimlig tid, så kommer det också behövas hjälp med uppbyggnad och sådär. Så det finns ju liksom en annan fas efter också, om man hoppas på att det ska ta slut snart och hjälpa till.
Och sen tänker jag också att gemene man naturligtvis också känner att man vill göra någonting. Det är ju liksom enda sättet att få kontroll i en sån otroligt okontrollerad och förvirrande tid. Och känner man att man vill det så kan man ju naturligtvis skänka pengar. Aftonbladet har en insamling som är till förmån för Svenska Röda Korset. Och vill man swisha dit så kan man göra det på nummer 98079. Alltså 9008079. Tack så hemskt mycket Lena och My för att ni var med idag.
Tack.
Programmet är slut för idag. Vi som har gjort programmet är producent Olivia Svensson, experter Lena Melin och My Råvedder, och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs nästa vecka. Hör av er på podcast@aftonbladet.se om ni vill ställa några frågor till Lena och My. Puss puss.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Människan bakom monstret.
Jag ville straffa dem för att de pratade med de vidriga killarna istället för mig.
Jag heter Kiki Selstedt, är deckarförfattare och kriminolog. Och i den här poddserien tar jag mig in i huvudet på dem som kategoriseras som monster. Försöker förstå det logiska i det ologiska.
Ju längre ner han sjunker, desto mer desperat och aggressiv blir han.
Han är en person där risktagande inte är något större problem.
I can't wait to give you exactly what you deserve.
Människan bakom monstret, en podd från Aftonbladet. Du hör den i Aftonbladets app och på Podme.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.